Det här är en bear. Det är en negativ marknad. Man ska sälja RIP och då kan man lika gärna börja sälja nu. För vi har fått en riktigt rejäl studs från oktober trots att... Hej, du lyssnar på Antilop podcast och det blir med mig Syding idag. Det blir faktiskt bara med mig för vi har inte riktigt lyckats sy ihop planerna tillsammans. Jag börjar med att prata om Jeff Schneiders iakttagelse att lagren i detaljhandeln, de har fallit på ett nästan unikt sätt. Det är 3-4 månader i rad och det här är en extremt negativ signal. Men jag återkommer till det. Jag börjar istället med att nämna att igår så pratade jag med en riktig superriskkapitalist som heter Fabrice Grinda. Han har investerat i ungefär 1000 onoterade företag i early stage. Han har gjort ungefär 300 exits totalt och även under 2022, trots att han har en ganska negativ syn på ekonomin, så gjorde han 300 nya investeringar i onoterat. Hans fokus är enbart på business to business marketplaces kan man säga, och han var bland annat tidigt inne i Alibaba, Airbnb, Uber, Delivery Hero, så man kan säga att det här är en person som har väldigt god koll på den faktiska ekonomin. Även om det är fokus på B2B så ser han förstås vad som händer runt omkring i övriga marknadsplatser och handel. Han har även jobbat som konsult på McKinsey och han gick på Princeton och fick summa cum laude där 1996. Han är för övrigt ungefär i min ålder och har lite liknande start där han 1982 också blev intresserad av datorer. Han äger också någonting som heter OLX. Det var hans tidiga inhopp i att bygga upp en av världens största hemsidor med 300 miljoner besökare inom temat classified annonser. Så vi har alltså dels den här Fabrice Grinda som verkligen har örat mot rälsen när det gäller business to business marketplaces. Vi har Jeff Schneider som ständigt håller koll på eurodollar räntekurvan där, som ju för övrigt också har blivit väldigt inverterad här i höst. Min egen lilla omvända jinx till min kollega Martin där jag skrev: vilken katastrof ska vi nu kunna drabba av de två sista dagarna som ska sabotera resultatet fullständigt. Och det är klart liksom att då när man lyfter fram att nu kan katastrofen komma, det är då den inte kommer. Den här typen av tvärtomanalys har vi vant oss att använda på marknaden. Och Anna i samma andetag lägger ut en bild där hennes dotter äter kvarg, vilket förstås är allt ett levande däggdjur behöver. Men det här håller inte Filip Wildenstam på Styrkelabbet med om. Den här Fabrice Grinda, han säger att konsensus är nu att alla är väldigt negativa inför 2023 och med en klassisk tvärtomanalys så är det fel. Vad han istället säger är att ekonomin kommer bli mycket värre än de negativa utsikterna. Och lite åt det här hållet så pratar ju också Jeff Schneider. Och då kan vi backa lite i hans narrativ för vad som egentligen hände här från corona tidigt 2020 och framåt. Och då var det så att när coronarestriktionerna slog till, då fick hela världen logistikproblem. Det här gjorde att till exempel hamnar kunde inte operera för full kapacitet. Det kom inte ens containrar de kom inte ens fram i den utsträckning som man skulle vilja. Och en bit in i coronaproblemen när man började trycka ut stimulanser, då gjorde det att alla och hans hund satte sig framför datorn och började handla på Amazon, vilket gjorde att man behövde utnyttja de här logistikapparaterna ännu mer. När man då fick leveransproblem, då började de som ska beställa varorna, då började de dubbelbeställa, trippelbeställa, fippelbeställa. För man tänkte att vi måste bara få tag på någonting. Vi måste försöka hamna före i kön när det gäller att beställa varor. Och ju större vi är, desto bättre plats kanske vi får. Eller ganska precis samma dynamik som när det är en eftersaktad IPO. Att man tecknar sig för mycket mer än man egentligen vill ha. Men i det här fallet så tänkte beställarna att vi kan ändå alltid sälja de produkter vi får. Vi kan alltid sälja dem sen under 2022. Det spelar ingen roll att vi överbeställer även om vi inte kan backa på beställningarna. För vi kommer kunna sälja produkterna. Då kommer man in i 2022 och får den här riktiga hangovern. Hangovern kommer sig av bland annat höga oljepriser och kriget i Ukraina. Då visar det sig ändå ganska tidigt under 2022 att det här blir ett ganska tungt ekonomiskt år. De har faktiskt inte lyckats sälja de här överbeställningarna. Så det blir en riktig baksmälla. Och den här baksmällan, det såg väl lite grann ut som att den kanske skulle lätta någon gång halvvägs in i 2022, men då började istället inflationen bita verkligen på fullaste allvar. Enligt Jeff Snyder så är det här egentligen mest en felaktig signal. Det är det som är den riktiga baksmällan, att en supply-chock har lett till någonting som ser ut som inflation, men egentligen så är det inte, det här är inte i hans bemärkelse en konsumentdriven allmän prisuppgång, alltså liksom det som är själva inflation. Och den här inflationen som då är en felaktig signal, den har gjort att Fed och andra centralbanker agerar felaktigt med att höja räntorna för kraftigt och för mycket. Och eftersom som Fed alltid ligger efter kurvan så kommer de inte backa från de här besluten förrän de ser att arbetsmarknaden mattas av samtidigt som priserna faller ordentligt. Och det här kommer då i slutändan leda till ett ganska rejält policy-misstag och en mycket, mycket svag ekonomi. Så där sammanfaller liksom Jeffs analys med Fabrice Grinda. Och i den senaste spaningen som man kan säga att Jeff gör, det är att retail-lagren, alltså detaljhandelslagren här i september, oktober och november, de bekräftar ju verkligen det som både PMI-mätningar har indikerat och inte minst eurodollarkurvan indikerar. Och dessutom här ganska nyligen så kommenterade han också att det sker väldigt sjuka saker i Treasury-auktionerna eller på bondmarknaden överlag i de här korta auktionerna med 4-8 veckor. För de signalerar att det kommer en pivot inom 1-2 månader. Nu är det väl egentligen ingen som tror det, och med tvärtom analyser skulle man ju då tro att ja, men då kan det hända. Men jag tycker man ska vara väldigt försiktig med bara sådana instinktiva tvärtom analyser. Och dessutom så tror jag att det är mycket mer korrekt analys att notera att Fed har en annan typ av funktionskurva, en annan typ av beslutsfunktion där de faktiskt måste se en viss annan typ av data innan de gör sin pivot. Så det blir helt enkelt ingen pivot. Vad som istället händer är att Fed gör sin pivot alldeles för sent och återigen på fel data. Och det är det som bland annat ligger bakom att den pågående åtstramningen då istället får extra mycket negativ effekt, vilket gör att recessionen, lågkonjunkturen, tillbakagången som vi får i ekonomin i USA och resten av världen, den blir ännu mycket värre än vad någon kunde ana. Egentligen värre än vad jag själv tror, men jag håller också dörren öppen för att det faktiskt blir så illa och att Fed blir så sena i sina beslut. Och det är också någonting åt det här som Fabrice Grinda ser i sina T-blad eller sina tusen VC-investeringar. Och det här, då kommer vi alltså fram till att 2023 blir det förr eller senare en extremt kraftig recession. Det här stämmer också överens med vad till exempel Druckenmiller pratar om. Han gör inga prognoser som sådana, men han säger att när det han tittar på, då kan han inte utesluta att det blir en recession, kanske en mycket, mycket kraftig sådan, åtminstone innan 2023 är slut. Och en sådan kraftig recession, det skulle också leda till förr eller senare en pivot från Fed, och då antagligen en mer kraftig pivot än vad man nu räknar med eller har i korten. Så om konsensus säger, man sammanfattar det här lite grann, konsensus säger det blir ganska svagt 2023, särskilt första halvåret, men så kommer en pivot och så blir det bättre efter det. Då säger till exempel Sten och Larsen att nej, men om nu alla redan tror att det blir negativt första halvåret, då blir det nog egentligen ett ganska bra första halvår, och sen så är det väl efter det som vi ser svagheten i ekonomin och i börsen. Men återigen, det har det där med tvärtomanalyser. Jag tror att det är bättre att göra sin egen riktiga, bästa, tänkbara analys av det faktiska läget. Och där vi är nu så säger jag att vi är i en bear. Det här är en bear market, och då ska man också handla i enlighet med det. Och vi har redan fått en studs. Alltså vi har fått en studs sen i oktober. Och ja, det är klart att det kan bli en liten fortsättning i januari. En klassisk årsskifteseffekt. Det kommer in mer pengar. Man tänker att det är inte två negativa år i rad. Och dessutom så Q4-rapporterna, de har väl vissa förutsättningar att, precis som Q3-rapporterna, inte var så himla dåliga. Å andra sidan så är det ju nu så att nu har ju börsen gått upp inför Q4-rapporterna snarare än ner. Så det finns utrymme för besvikelse. Och som sagt, om man köper mitt argument att vi är i en bear, då är det så att man ska, i en bull då ska man buy the dip, i en bear så ska man sell the rip. Och då är det det man bör göra här. Och timingmässigt så tror jag att vi hinner få en liten årsskifteseffekt. Vi hinner se början på Q4-rapporterna, och de första bolagens rapporterar, de tenderar till att vara mer positiva än resten av bolagen, särskilt om man befinner sig i någon slags svängpunkt där det går från bra till dåligt i ekonomin. Och det gör att jag kan föreställa mig att den här studsen som vi har, som fortfarande pågår, den kanske pågår ungefär halvvägs in i rapportperioden. Det vill säga en hygglig bit in i januari, men kanske inte hela januari. För sen börjar de lite sämre rapporterna dyka upp, och man kanske också börjar inse vad det faktiskt står i bolagens outlooks. Dessutom då outlooks som revisorerna måste skriva under på, för det här är ju årsskiftesrapporter. Så då måste man vara ärlig med hur negativt man ser framtiden. Jag tror därför att gör man sin egen riktiga analys och inte håller på med för mycket tvärtom analyser, så får man ta på allvar att det här är en bear. Det är en negativ marknad. Man ska sell the rip, och då kan man lika gärna börja sälja nu. För vi har fått en riktigt rejäl studs faktiskt från oktober. Trots att vi sannolikt enligt historiska mönster bara är ungefär halvvägs genom bärmarknaden. Vi har ju inte ens fått se recessionen ännu. Och historiskt, kolla 2002, kolla 2008, då brukar det vara så att när Fed gör sin pivot, alltså när de börjar sänka, då har vi mycket långt kvar ned för aktieindex. Och givet var price-sales-värderingar, market cap to GDP-värderingar, MAPE-värderingar, som Hausman brukar prata om, så har vi faktiskt 50% nedsida kvar på Standard & Poor's 500-index. Nu tror inte jag att det behöver bli riktigt så illa, men lyssnar jag på vad Fabrice Grinda säger, vad Jeff Schneider säger och vad faktiskt värderingarna egentligen talar för, då är det så att det rimliga vore ungefär 50% nedsida. Och då har vi äntligen kommit till en punkt där man kanske kan säga att börsen är inte bara fairly valued utan till och med lite billig, och att det blir enklare för stora pensionsportföljer att sätta pengar i arbete väldigt brett på aktiemarknaden och kunna då förvänta sig en hög genomsnittlig årsavkastning de kommande 10 åren. Går vi inte ner 50%, ja, men då får vi kämpa lite grann med ganska låga potentiella avkastningstal framöver. Om vi dessutom ställer det här perspektivet att man har ju faktiskt alternativ att sätta pengarna i räntor istället, och säga att statslåneräntorna kommer upp på 5% under 2023, då vill man inte köpa aktier om utsikterna bara är att tjäna 5, 6, 7, 8% per år. Då är det bättre att vikta om sig till räntor i större utsträckning under ett tag och se ifall man inte kan få ner börsen till en plats där den faktiskt blir lite billig och utlovar 10-11% per år istället. Så jag tror att 2022, det blev lite guldets år, relativt svenska aktier. Och 2023 tror jag faktiskt att det kan bli ännu bättre spread mellan guldpriset och priset på svenska aktier. Så jag tänker inte göra någon riktig rekommendation här, men bara notera att 2023 kan mycket väl bli som 2022 i många aspekter, fast värre, större magnituder på nedgången för börsen och större magnitud för uppgången i priset för guld. Återigen, om det är en bull market, då ska man buy the dips. Är det en bear market, så sell the rips. Och jag tror att vi är ungefär halvvägs genom den här bear marketen, så det är fortfarande sell the rips som gäller. Och för att citera introt till den härliga podcasten Market Makers, så the steady players make it through the bear market. Det betyder att det är nu som man skiljer männen från maneter. Det är nu som man avgör om man kommer vara den där typiska nybörjargenerationen som är med i 5-10 år i marknaden, sen går på en rejäl pump och inte orkar tillbaka och som tappar tron på aktieinvesteringar, eller om man är the steady player som faktiskt lyckas harva sig igenom en tuff period, inte köper bort sig för tidigt och för mycket eller använder leverage. Ja, leverage, liquidity och ladies, det är väl det som man brukar säga kan knäcka en investerare. Eller om man faktiskt blir den här som lyckas ta sig igenom, klarar sig igenom, snarare ser det här som det blev ens bästa möjliga entry äntligen in i en längre uppgångsperiod. Men som sagt, då gäller det att inte klanta bort sig om det faktiskt är så att 2023 blir som Fabrice och Jeff och kanske Drucken pratar om. Jag sätter inte ner foten eller bestämmer mig någonsin för att det här scenariot som jag pratar om är det som faktiskt måste bli eller kommer bli. Jag spelar med olika scenarier och en riskhanteringsstrategi som gör att jag inte kör bort mig fullständigt. Och det behöver inte bli så här, utan man får ta signalerna som de kommer. Jag tror till att börja med så blir det att se hur reagerar marknaden de facto på rapporterna i början av Q4-rapporterna nu i januari. Och kommer det någon slags omsvängning i reaktionerna halvvägs igenom Q4-rapporterna? En annan signal är också, vad säger faktiskt bolagen i sina outlooks? Och en tredje signal är, vad händer med de här inverterade räntekurvorna? Kanske kommer de, ska de vända tillbaka och plana ut, eller kanske till och med bli positiva, så att man därmed ser en mer positiv syn på antingen tillväxt eller negativ på inflation, långsiktig inflation, eller på att man förstår att Fed är inte klara med räntehöjningarna. De måste fortsätta höja räntorna enligt sina mätningar och enligt sina modeller. För de kör ju enligt modeller. De kör inte så mycket enligt verkligheten. Men jag tror att det absolut viktigaste för ens investeringsframgångar, för ens privatekonomi, det är att se till att man har torrt krut under 2023 för att kunna köpa riktigt många aktier i de där absoluta favoritbolagen man har, om eller när de blir jättebilliga. Det vill säga, man ska inte kasta sig in efter saker för tidigt, bara för att man har någon slags idé om vad kurserna stod i för ett år sedan och att allting ska tillbaka dit, utan faktiskt göra en riktig analys av de fundamentala förutsättningarna för bolaget. Hur mycket intäkter kommer de ha om 4 år? Vilka vinster är sannolika om 4 år? Vilken värderingsnivå på de här vinsterna är sannolika om 4 år? Och för att det ska vara någon idé att köpa mycket av det här, så ska det finnas en ordentlig avkastningspotential per år. Alltså minst 20% måste det ju vara per år i ett enskilt bolag för att det ska vara någon poäng med att lägga tid på att köpa enskilda bolag och ta den risken att man dessutom har gjort en felbedömning. Och med de orden och det här soloavsnittet så tackar Antiloop för oss för 2022. Så ses vi 2023 och hoppas att det blir ett riktigt bra år för tänkande investerare. Du har lyssnat på Antiloop.